Ja, då hälsar jag välkomna till Skitsnack igen. Vi är tillbaks. Ja, det blev lite stökig inledning här för att vi satt här och Stefan skulle börja och sen chokar du helt.
Jag hade inget att säga och sen kommer det här vrålet från dig istället, så det var ju bra att du livar upp det hela.
Skriet från vildmarken. Ja. Och det kan man ju säga att det är lite vad. Vi är ju nästan direkt från vildmarken.
Ja, hemkomna med livet typ i behåll.
Ja.
Efter det här loppet.
Loppet, är det så vi kallar det nu bara? Loppet, the race.
Ja. Ja, jag vet inte vart vi ska börja. Vart Nej. Ska vi börja?
Ja, men vi lär väl börja någonstans där vi...
Ja. Hur mår du?
Ja, jo, men jag mår bra. Faktiskt. Vi, ja, för er som precis lyssnar på ert första skitsnack någonsin, så är det här Sköld och Stenqvist. Och vi har för 2 dagar sedan i podden en stund fullgjort Vasaloppet 2018. Och sådär. Ja, men jag mår bra. Jag blev igår, måndag då alltså, så hörde en kompis, en gemensam vän av sig till mig och frågade om jag kunde komma och hjälpa till att lyfta ett badkar. Bära in ett badkar.
Drömmeddelandet, ja, dagen efter.
Ja, men precis. Och jag kände att ja, men det kan jag väl. Jag gjorde ju ett Vasalopp här för 12 timmar sedan ungefär. Men det ska väl gå. Det är ju bara 2 våningar upp. Men det gick jättebra. Det var inget tungt badkar.
Nej.
Och det, jag var glad att kunna hjälpa till. Samma kompis har för övrigt sagt att han var sugen på att anmäla sig till Vasaloppet. Så vi kanske skulle göra gemensamt slag i saken. Det är ju snart öppnar jag anmälan, Stefan. Vad känner du?
Nej, men jag känner att den här gemensamma vännen
David heter han.
Ja, jo, jag kunde väl gissa det kanske. Han kan få ta min plats, för jag känner mig inte alls sugen på att göra det här igen.
Du är klar.
Jag har sagt till väldigt många som har frågat ja, blir det revansch nästa år? Nej, nej, aldrig mer. Aldrig i livet. Jag kommer aldrig åka det här loppet mer. Om jag kommer på några sådana tankar, så skjut mig.
Ja, okej. Okay. Det här är ju ändå en skidpodd, Stefan. Ska du sitta och liksom pissa i ansiktet på Sveriges största skidlopp? Världens största skidlopp.
Det är inte så mycket mot själva... Eller jo, det är ganska mycket mot själva loppet faktiskt. Ja, fast det är ju väldigt sällan vi pratar om våra egna skidinsatser. Vi pratar ju mest om andras.
Ja, tur är väl det kanske.
Ja.
Det kanske det helgen visar att vi ska hålla oss till att prata om skidor istället för att åka skidor.
Ja, alltså... Nu har vi börjat lite från slutet här. Ja. Man kanske ska börja från början. Mm. Hur var harmonin på morgonen?
Ja, men det var faktiskt exemplarisk harmoni till en början. För vi hade satt klockan. Nu blir det väldigt detaljerat. Så er som inte vill lyssna på något skitsnack pratar om sitt eget Vasalopp, spola fram en kvart eller något sånt i podden, så kommer ni att komma till när vi pratar om andra saker istället. Men för er som absolut vill lyssna på en detaljerad beskrivning av våran Vasaloppsdag, så kommer den här. Vi hade satt klockan på 5:15, vilket ändå kändes ja, men det var en bra tid.
Vi bodde alltså utan...
I Hedsforsen tror jag heter.
Ja, strax söder om Lima.
Där Sixten Jernberg för övrigt bodde.
Ja,
och hade sin staty.
Det här är då ungefär 20 minuter från Vasaloppsstarten. Ja, i normal trafik.
Vi hade ju klockat resan upp till Vasaloppsstarten. Det tog ju ganska exakt 20 minuter att åka bil. Det fanns även en bakväg. Så vi visste ju att Follorna öppnade 05:30. Men vi tänkte inte vara där 05:30. Eller om det var till och med 5. Det var svintidigt i alla fall. Vi tänkte att
men vi vill inte frysa så länge.
Nej,
ute.
Vi åker 5:45. Då är vi där senast 6:30. Det borde inte ta mer än 45 minuter att åka.
Nej, vi tänkte väl att ja, dubbelt, tredubbelt den vanliga tiden kanske man kan få räkna med.
Och nej, vi har vaknat 4:45. Eller jag vaknade lite tidigare för det var andra folk i huset. Vi bodde i hus med typ 10 andra som skulle åka Vasalopp också. Men jag kände mig ändå harmonisk. Hade sovit bra, säkert sex timmar sömn liksom. Och det var ju ungefär fem timmar mer än förra gången vi åkte Vasaloppet.
Ja, men jag kände mig lite samma. Och för första gången på typ en månad kände jag mig även helt frisk, vilket var en trevlig upplevelse.
Så allt var perfekt. Vi gick upp och vi käkade lite havregrynsgröt, bredde några mackor, drack lite kaffe.
Väldigt detaljrikt det här nu.
Bytte om och sen liksom en kvart i sex då hade vi daskat igår liv i våran teamchef PO som skulle köra oss upp till Vasaloppsstarten. Och satt oss och påbörjade våran färd. Och sen satt vi och skämtade lite i bilen.
Skämtade och skämtade, det känns nästan som att det var på allvar.
Hoppas att det är lite kö så vi slipper stå där.
De här orden yppades. Hoppas det är lite bilkö nu. Det är ju så himla lugn trafik. Vi kommer bara fram så himla långt i förväg. Vi vill inte stå där ute och frysa.
Nej, nej, man får ju säga att vi bodde ungefär 3 mil då från Vasaloppsstarten. Och de första 23 kilometerna gick ju utan, det var ju ingen trafik.
Nej,
så
vi fick hybris.
Vi insåg att vi kom över där 6:10. Ska vi göra i 2 timmar? Ja.
Och satte liksom världshistoriens största jinx på ja... allt.
Ja, undrar om inte PO också sa sina legendariska tweet. Någon gång där när vi sa hoppas det är kö. Där, fy fan. Man ska aldrig mer jinxa något. Men sen började ju mardrömmen, helvetet. Och där vände ju dagen till
bygga upp någon slags dramaturgi här. Så där påbörjades liksom början av det helvete som var resten av denna dag.
Ja, jo, precis. För sen slutade vi åka bil.
Ja, det var gångfart på biltrafiken.
Ja, och då i början så tänkte vi ändå att men det rullar ju ändå lite framåt sådär. Men sen gjorde det inte det, sen stod vi still.
Ja, vi var liksom såhär, det är lugnt nu, vi kommer väl fram 7 då.
Ja.
Ja, men det är lugnt, vi kommer fram 7:15. Okej, det börjar bli lite stressat. Vi kanske kommer fram 7:20.
Och då är väl klockan såhär 7:15 eller något sånt där. Och vi känner ju fortfarande att vi har ganska mycket tid på oss. Men när klockan börjar bli 7:00 och vi fortfarande har så här 4-5 kilometer kvar och bilarna rör ju inte på sig.
Nej, och så börjar man se några åkare komma springandes bakifrån med skidorna.
Ja.
Så börjar man känna en viss här, liksom day after tomorrow, så här Independence Day känsla av att det är bilar som inte rör sig, rymdskeppet kommer bakifrån och ska spränga bort hela jävla Dalarna.
Alla andra springer, varför sitter vi kvar här i bilen?
Ja.
Nej, och det tog sig ju aldrig.
Nej.
De satans bilköerna och bilarna, vi tänkte först här. Ja, men när vi kommer till Moravägen börjar, när liksom bilarna går ihop sig, då kommer det lossna. Och det gjorde det inte, för det blev lika illa trots att vi hade kommit förbi den lilla flaskan. Alltså. Sen tänkte vi samma sak med en bro som kom lite längre fram. Ja, men när vi har kommit till den bron, då kommer det lossna, för då har alla som ska tränga sig in i den här kön kommit.
Vi hade fortfarande då gott självförtroende.
Men det tog helvete.
Det tog ju en tvärvändning. Till slut fick vi ju ta beslutet då att okej, vid vilken tidpunkt springer vi? Okej, 15:45. Och klockan slår 15:45. Hur ska vi göra det? Vi måste ju få ner skidorna från takboxen. Vi fick liksom typ lite överdramatiserat, men bara liksom strunta i korsande trafik, köra tvärs över vägen in på macken, stanna, slita ner skidorna ur takboxen, ta väskan och börja kuta.
Ja, dessutom hade vi inte helt slut på bensin.
Ja, just det.
Bensinmätaren låg
ju liksom. Inget skämt, ingen bensin fast i bilkö.
Så vi behövde ju ta oss fram till den där macken. Eller PO behövde i alla fall. Vi kunde skita i, men det var ju min bil i och för sig.
Annars hade det kunnat bli kul för resten av kön där.
Nej, men vi tog oss fram till den här eller macken. Och då var det väl typ 2 kilometer fram, eller 1,5 kanske.
Ja, något sånt, vi startade ju ganska långt bak så.
Ja. Så vi fick ju bara rycka ner skidorna och dundra på det klistermärket som skulle på, slänga av oss våra överdagskläder och kasta dem i bilen och sen ta skidorna i hand, ryggsäcken på ryggen och springa fram till starten.
Ja, så det blev en, eller inte ens en lätt jogg, vi fick ju springa ganska fort.
Ja.
Och det var ju rätt många som sprang också.
Ja. Så. Och jag har inte sett något rapporteras om det här kaoset. Jag har inte sett någon Vasaloppsansvarig gå ut och be om ursäkt för det här kaoset. Och jag kan bara tolka det som att det var vårat fel. Det var vi som skulle ha liksom satt oss i bilen klockan 16:30 istället för klockan 17:45.
Ja, men det är ju för fan helt jävla orimligt när man bor så nära.
Ja, nej, men Vasaloppet hade ju totalt fuckat upp det här. Det var uppe vid starten var det en liten bil infart. Och då kom ju 3 miljoner bilar från varje håll, både från Sälenhållet och från Morahållet, och skulle in på samma lilla parkering. Eller det var en gigantisk parkering, men de hade en infart till den. Så, och det tog ju evigheter. Det är 15 000 löpare som ska dit. Jag förstår inte hur det här inte kan vara en större skandal. Vi borde ju i och för sig twittra om det eller någonting. Twittra, vad skulle det göra? Men vi borde, det är ju det vi gör nu, vi uppmärksammar det här, ja, sjuka.
Den enda skandal som det har pratats om är ju alla köttbönder i Dalarna som rasar över den vegetariska måltiden som alla löpare fick efter loppet.
Ja, stackars köttbönder då.
Ja,
ja.
Eftersom Vasaloppets stora grej är att marknadsföra köttindustrin.
Mm, precis. Nej, men det här var, det var extremt uselt skött av Vasalopps ansvariga.
Ja. Om vi ska försöka snabbspola här lite då, så vi kutade. Vi hann springa bort till den här väskinlämningen, slänga in våra väskor, springa bort till startfållan, peta in oss där bakom någon jävla box med,
ja, men precis,
kläder, och så stod de och skällde på oss att vi inte fick stå där.
Ja, jag höll ju på att bryta ihop, för det var en kille som, jag frågade bara, var kan vi stå någonstans? Någon tjomme med någon form av funktionärsjacka, bara, ja men stå här. Och så kom det någon dam bakom, bara, nej men där
ni
kan de
inte stå här. Ni får inte stå här.
Ni kommer åka in i de här boxarna. Han bara, men vad ska vi stå då? Vi är fullt överallt. Och jag höll på att gå bärsärk där.
Han sa att vi fick stå här.
Ja.
Ni får inte stå här. Ni får inte stå här.
Ja. Ja, nej, det...
Vi hade i alla fall 2 minuters marginal då till,
det kunde,
till starten.
Det kunde ha blivit någon form av kriminalroman, mordet på i Vasaloppsstarten eller något sånt. Liksom stavmordet i Vasaloppsstarten.
Ja.
Det kan vara en ny Leif GV thriller.
Ja, och när polisen kom fram till vad det var som hände så friade de stavmördaren, för att det var rimligt. Ett rimligt mord.
DNA-topsa samtliga stavar i målfållan för att hitta. Ja, nej, men nej, det var en kaosartad start. Men sen fick man ju ta det lilla lugna, för sen kom man ju fram till backen.
Mm.
Och det var ju som vanligt, säger jag med mina 2 starka lopp i bagaget.
Ja, jo, men samma här. Men då ska jag säga så här, den här backen, det var ju ungefär det man var extremt inställd på.
Mm.
Backen var min bästa det var del i det här loppet. Det var liksom, ja, stilla stående i den här första timmen då.
Ja.
Liksom någon form av tramptempo upp. Mm. Men jag kände mig ganska harmonisk då, för jag visste att ja, det här går inte att göra någonting åt.
Nej.
Förr eller senare så går proppen.
Ja, men verkligen, jag kände samma sak. För jag vet att förra gången så retade jag mig upp med väldigt mycket på folk som härjade med stavar och skidor. Och det är ju så i den där backen. Man står ju väldigt still väldigt länge och försöker ta sig upp, ja. Och ibland blir det så brant, och har man lite så här snäppet till inte superfäste, då halkar man ju, och när någon halkar så blir det kaos, och så ramlar någon omkull, och sen blir folk upprörda och arga. Men där stod jag verkligen och hade någon form av serenity now moment.
Jag kände
mig lugnet sköljde över mig.
Ja, jag frammanade också min inre Mia Törnblom och liksom embraced the life.
Ja. Ja, det var mindfulness på hög nivå liksom. Bara, nu står vi här. Nu är situationen som den är. Jag kan inte göra någonting åt det här. Jag kan inte lägga någon energi på att bli upprörd eller arg. Så där, jag känner mig som någon form av zen master.
Mm. För er som inte har koll på Vasaloppsstarten, så det är ungefär så här, ja, 50 spår blir 7, ja, på väldigt kort tid, så det blir väldigt, väldigt trångt.
Ja, och sen är det 2 kilometer uppför i början. Mm. När alla vill bara fram. Men, och det är liksom, alla har ju så här adrenalin på slaget, som starten precis har gått.
Mm.
För övrigt så kunde ni sett mig i tv där i starten om ni hade varit uppmärksamma. För jag fick säkert 2-3 sekunder av primetime.
Ja, kul för dig.
jag har kollat på bilderna kanske 30-40 gånger i alla fall. Mm. För jag skulle grabba en bra bild. Och jag skulle vilja säga att jag ser väldigt harmonisk ut.
Ja.
Pigg.
Mm.
Det hade i och för sig bara gått 3 minuter av loppet, men pigg.
Jag lyckas ju någon gång under loppet åka igenom någon slags Volvo Racing Tunnel. Då har de klippt ihop någon liten actionfilm på en.
Ah, okay.
Med en massa miljöbilder och så 2 sekunder av en själv som åkte.
Ja, men jag åkte också där, men jag har inte sett den. Har du, du har alltså sett den?
Ja.
Mm. Det var inte...
Ja, det var ju liksom som en Zlatan-reklam. Liksom.
Ja.
Den ljög lite, för det var inte så det kändes.
Nej, nej. Ja, men om vi ska återgå till själva loppet. Det var ju inte lika roligt sen, det var rätt tungt. Ja, du hade ganska dåligt glid, har jag förstått det som.
Ja, Valla-teamet lyckades väldigt bra med fästet.
Ja.
Det var inte alls något problem.
Nej.
Glidet, hade lite att önska.
Det låter lite som ett annat Valla-team.
Ja. Vilket tänker du på då?
Ja, svenska herrlandslagets Valla-team.
Ja, jo. Mm.
Satte fästet men ingen glid.
Ja, sen var det ju lite så här. Det var ju ganska vanligt här och inte ha något glid. Det var dåligt glid överlag, för det var ju värdelöst glid före.
Det var tungåkt. För er som inte var där och åkte, men ja, det var tungt. Det snöade en del. Det kom lössnö i spåren. Spåren höll inte ihop särskilt bra på platten. Och det blev ganska sladdrigt. Och jag vet inte om det här blir liksom världens bortförklaring, men de 2 gångerna vi har åkt så har folk runt omkring mig bara klagat på spåren.
Mm.
Och det kan inte vara så varje gång. Det kan inte vara särskilt vanligt. Nu var det också en ganska usel vinnartid, vilket indikerar på att det inte var särskilt optimala förhållanden även för täten. Så att det kanske säger en del om hur vi som låg 7000 löpare bak någonstans också kanske hade det.
Mm.
Men antingen så har vi bara oflyt, eller så är det alltid så att folk åker och klagar på spåren. Men jag hörde någon, jag låg bakom någon, eller bredvid någon veteran en stund, och han åkte och klagade. Han sa att det här var det sämsta han har varit med om.
Mm.
Och då har de i alla fall gjort 30 lopp minst.
Ja. Alltså nu, så här, ja, det är ju för väl att man har glömt lite. För jag minns det som att det var värdelöst sist jag åkte. Men jag minns det ju inte så här som igår. Så därav så var det ju liksom hanterbart att åka igen. För det här kändes ju ändå spårmässigt betydligt bättre.
Ja, det kan ju inte jag hålla med om. Jag tyckte att det var minst lika dåligt förra gången.
Ja, men däremot så, jag minns det inte som så här sanslöst trögt.
Nej, det var ju verkligen, när man står och kollar på den här själva banprofilen, så ser det ju ut att vara väldigt mycket nedför.
Mm.
Men problemet här var ju att i många av de här slakmotorna, fast tvärtom, vad heter det? När det liksom går lite ut för, så att man ska bara kunna stå och staka egentligen och bara skjuta sig framåt som en kanon. Men där fick man ju ingenting gratis. Man fick ju stå och staka hela tiden. Man fick ju staka för att ta sig framåt i de här liksom lätta nedförsåkningarna. Det var ju inte som att man kunde stå och glida, ta ett stavtag och glida 10 meter. Det var ju bara stavtag på stavtag på stavtag. Så att nej, det var inte lätt på något vis. Och nej, jag vet inte. Jag var rätt besviken när jag upptäckte att det hade gått liksom så här 3,5 timme, och när jag hade kommit typ 3,5 mil eller någonting sånt, och då kände att ja, det här kommer inte alls gå som jag hade tänkt att det skulle gå. Då blev jag lite uppgiven, och så tänkte jag, ja, men jag får väl ändra om mitt mål. Och sen gick inte det heller. Då liksom man, det här lite grann på psyket.
Ja, lite. Jag kan säga så här. Jag åkte väl från att man började åka på riktigt efter backen. Jag vet inte hur många kilometer det gick, det var inte många. Innan Kalle Halvarssons mentala demoner plötsligt började flockas runt mig som någon form av sån här Sagan om ringen Nazguls som bara hovrade runt mig. Och sen var det en arbetsdag av mental terror. Det var liksom in i den psykiska väggen på en gång. Det absolut enda som fick mig att inte bryta typ direkt, det var att vi hade snackat så mycket skit om Kalle Halvarsson i förra podden och att han bryter hela tiden. Det var det enda som kept me going. Annars hade jag gått av på en gång, för det här var skithemskt.
Ja, jag vet, hade du brutit så hade vi fått då lägga ner podden.
Ja.
Direkt, utan förklaring. Det var lite snopet för er som bara hade liksom märkt att det inte kom någon mer på den.
Ja. Nej, men det var så här. Det var negativ. Jag hamnade i en sån negativ tankespiral som jag aldrig någonsin har varit i. Jag bara, det kom nya kilometerskyltar och jag vet att jag tänkte så här: okej, nu har jag åkt en tredjedel. Fy fan vad långt det är kvar. Har jag bara åkt en tredjedel? Och så sen, ja okej, nu har jag åkt hälften. Men det betyder ju att jag ska åka lika jävla långt igen. Och så var jag ner, okej, men nu är det en tredjedel kvar bara. Bara.
Ja.
En tredjedel är ju hur jävla mycket som helst. Och så här fortsatt, jag räknar ju ner i fragment, ner till så här, ja nu är det en niondel kvar, men det är också hur jävla mycket som helst. Jag vill inte åka det, jag går av nu.
Ja.
Det var liksom fram till, ja men när det var 2 kilometer kvar, då kände jag att okej,
okay,
nu kan jag väl liksom kanske njuta lite av ett upplopp eller något. Men det var fan inte med stor marginal.
Nej, jag vet inte, man skulle kanske behöva lära sig lite grann det här med mentala spelet också. För jag har ju också gjort så. Jag kör den här, nu har jag åkt 1 mil och har 8 mil kvar. 1, 8, 1, 8, 1, 8, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 3, 6, 3, 6, 3, 6. Det går ju ganska långsamt när man åker där. Och sen ett tag bröt jag ner i 18 delar också. Men det blev liksom för jobbigt att gå liksom och hålla på liksom tänka ut i 18 delar. Och sen, det gick ju också rätt sakta, för 5 kilometer tar jag ändå lite tid att åka. Men så då försökte jag börja fokusera på stoppen istället. Jaha, men nu är det Oxberg 7, Oxberg 6, Oxberg 5 och sådär, Mångsbordarna 5. Och när varje stopp var mindre än 5 kilometer kvar, då kände jag 5 kilometer är inte så långt ändå. Så fyra, bara 4 kvar. Men det var ju inte så att man riktigt kände sig pigg. När jag var i Oxberg, det, vi hade våran teamchef och stod för han ja, det var ju som trafikkaos. Han skulle ha mött oss i Evertsberg egentligen. Men ja, han hann inte. Så, men då, vad är det då? Då är det 28 kvar.
I Oxberg, ja.
Och då insåg jag att jag skulle inte klara den nästa måltiden som jag hade satt ut heller. Och då tänkte jag nästan också ett tag att skita i. Men det var ju liksom inte riktigt på kartan. Sen, ja, det var ju ingen njutning på något sätt.
Nej, och det var liksom ja, nu det, man låter ju helt sjukt näggig här. Men det var som att de här demonerna, ja. De här
Shire Baggins,
de där,
ja.
De förgiftade ju allt. De förgiftade blåbärssoppan,
ja.
Det var liksom så bara, okej, här får jag en bulle. Ja, torr, äcklig skitbulle. Som jag behöver skölja ner med den här blåbärssoppan som får kvällinhingar av. Jag har druckit för mycket av den redan. Och ja, ska aldrig mer dricka citrusenergidryck.
Nej.
Äckligt.
Ja.
Det fanns ingen njutning i de här kontrollerna ens, förutom att man fick gå lite långsamt genom dem.
Nej. Det värsta som hände mig vid en kontroll var när jag tog en sportdryck. Och det var, jag såg ändå fram emot de här sportdryckerna. Det var liksom lite, men jag siktade in mig, ta typ 2 sportdryck och 2 vatten vid varje kontroll typ. Kanske någon blåbärssoppa ibland. Men någon gång när jag tog en sportdryck och bara drog halva muggen på en gång, så var det inte sportdryck utan var buljong. Det var ju otroligt otrevlig känsla. När man tror att det ska vara sportdryck som liksom läskar ner halsen och ger en citrus boost, så fylls munnen och magen av buljong. Det är lite av en chock.
Ja.
Så då får man lite kvällningar direkt.
Ja.
Men det var bara driva ner. och fortsätta. Men de där bullarna var jävligt torra faktiskt. Det har du
ja, en poäng. Det var faktiskt någon av de här funktionärerna som bad om ursäkt för bullarna vid en kontroll.
Ja, men varför? För det var ju, det är ju samma typer av bullar man får vid alla de här typen av lopp, typ Vätternrundan och förra Vasaloppet. Men det här var det torraste jag varit med om. Det var som att bageriet hade liksom missat att baka nya bullar och fick rota upp i gamla veckoförrådet.
Mm.
För att de tog slut under Nattvasan eller någonting. Det här är, vi kan lägga dem här lite blöt bara och lägga upp dem så. Nej, det funkar inte. Men sådär, kommer du aldrig mer åka Vasaloppet? Eller hur, ska vi ge det här lite tid? Eller hur tänker du?
Alltså om man ska se historiskt sett, jag har ju ändå deltagit i ganska många långlopp av olika slag.
Mm.
Och det har gått ganska fort efter den här känslan som kan infinna sig att varför gör jag det här aldrig mer?
Mm.
Och så går det några timmar och så bara, ja. Men lite kul var det ju ändå. Den känslan har inte ens i närheten av närmat sig än.
Nej.
Så den behöver nog extremt mycket terapi och mental bearbetning.
Ja. Men kan du inte se det så här då? Det finns ju några punkter där man skulle kunna se en förbättring. Om vi ska prata klarspråk så var jag var ett par timmar snabbare än dig.
Ja, jag åkte ju, jag klarar mitt mål. Mitt mest realistiska mål var att åka på 8 timmar.
Mm.
Jag åkte på 9.54.
Mm.
Och då hade jag ju ganska tidigt sänkt mitt mål till 9 timmar. Mm. Och sen blev det ju bara någon form av allmän uppgivenhet. Och på ren tjuskallighet så bara krigade jag väl för 10 timmar till slut då.
Mm. Mm.
Men jag är ju extremt, extremt missnöjd med den här tiden.
Ja. Ja, nej, jag förstår det. Jag hade ju haft någon tanke på att jag skulle kunna åka på 7 timmar. Det blev ju inte alls så. Alltså under. Och sen trodde jag att jag skulle kunna klara 8, men det gjorde jag inte heller. Jag åkte på 8.07 till slut. Så det var ändå en förbättring jämfört med sist. Men vi har ju åkt en del tillsammans i vinter. Och vi har ju åkt ungefär lika snabbt då. Det har ju inte varit någon skillnad. Du åkte din skimaraton snabbare än vad jag gjorde till exempel. Så att det är ganska tydligt att det är något som har hänt här som har satt käppar i hjulet för dig. Det kan ju ha varit din maratonsjukdom som sträckte sig ungefär en månad innan Vasaloppet. Du har gått hos någon form av naprapat för ett lår, en lårskada. Och sen Valla-teamet kanske inte gjort ett fullgott jobb. Så jag tror ju att du ganska med lätthet skulle kunna förbättra den tiden ganska rejält. Om du ser de punkterna, känner du inte någon viss revanschlust av att göra det här ordentligt och göra det från, och sen ska vi också säga att du har inte åkt så jäkla mycket skidor den här vintern heller. Jag har ju åkt mer än dubbelt så mycket som du har gjort.
Jo, det finns ju såklart såna här förmildrande omständigheter som alla kommer och drar upp när man håller på och bara neggar sig själv.
Ja.
Men det är själva grejen med att åka den här gången var ju att det vore kul att åka någon gång när det är bra förutsättningar.
Ja.
När i helvete ska de här bra förutsättningarna komma då? Så att inte allt skit bara hopa sig varenda gång.
Nej.
Det går ju inte att planera för det här.
Nej. Nej, visst.
Jag kan säga så här. Jag tänker absolut inte anmäla mig till ett lopp vid anmälan. I sådana fall kommer jag köpa den där startplatsen veckan innan när jag är 100% säker på att alla förutsättningar är bra.
Ja. Ja, jag förstår det. Nej, vi får väl se. Det har jag också dessutom konstaterat att man kan köpa en startplats typ så här ett par dagar innan för en 500 ungefär istället för att lägga ut 1700 spänn och köpa den 18 mars.
Mm.
Så att det är ju en tanke, men jag har i och för sig haft den där tanken att ja, men jag ska åka och träna lite grann och se. Och sen bestämmer jag mig ett par veckor innan om jag ska åka lite. Men det gör man ju inte. Om man, i alla fall inte jag. Om man inte har den här mentala pressen av att redan har lagt ut 800 spänn, då blir det liksom ingenting. För mig, i alla fall. Men ja, det är som du säger. Jag undrar också lite grann, när ska det här perfekta förutsättningsloppet komma? Och det trodde jag ju verkligen skulle vara det här. För det var ju liksom, allt var ju rätt. Det har varit kallt och det har varit mycket snö. Och sen var det tungt åkt ändå. Jag får inte det att gå ihop riktigt. Men det, jag vet inte. Det kanske bara är bortförklaringen. Vi kanske inte är bättre än så.
Nej, men precis. Det känns ju lite så att man kan inte hålla på och skylla ifrån sig hela tiden. Och jag kan ju så här, jag kan ju så ofta önska att jag vore en sån här person som bara tyckte att det var kul att åka och njuta av omgivningarna och allt sånt där som folk brukar säga.
Mm.
Njöt du av någon omgivning? Jag njöt då inte av en enda omgivning.
Jo, men alltså jag tyckte det kändes så pass bra den första tredjedelen ändå efter Smågan. Och då tänkte jag när jag kunde åka och staka lite grann och kolla ut lite sådär i naturen, att nu ska jag liksom försöka ta in lite grann av det här.
Mm.
Men sen när man börjar känna att man inte tog sig framåt så lätt och så fort som man hade tänkt, då förbyttes ju det här. Den här Kalle Halvarssonska demonerna började tära på ens sinne. Så att jag vet inte heller. Man kanske ska bara åka öppet spår eller någonting, men det känns inte som samma sak riktigt.
Nej, jag tänker ju liksom att ja, det är barr här och snö. Mm, fint. Kul, jag kommer få en dålig tid. Jag har inte den mentaliteten.
Nej,
den finns liksom inte där.
Nej, men ska vi släppa vårt eget Vasalopp för den här gången och för det här året och för den här
ja,
säsongen i alla fall.
Mm.
Så jag vet inte vad vi ska behöva säga om själva. Jag satt och kollade lite grann på sista 10 minuterna om själva riktiga Vasaloppet. Det verkar ha varit spännande tv-lopp att följa i alla fall. Men jag vet inte om vi behöver snacka så mycket mer om det. Ni som har sett hur det gick, ni vet väl hur det gick ungefär. Det var en norsk som vann.
Mm. Och så fick Lina Korsgren gå och vinna.
Det var väldigt trevligt.
När Britta Johansson Norgren flunkade ur efter sin succévinter.
Och Jörgen Brink blev typ 3 eller 4. Bizarrt.
Och Johan Olsson åkte väl ändå rätt snabbt också efter sin som vanligt negga inställning till hur det ska gå.
Ja, men han blev väl typ 127 eller någonting sånt. Han hade åkt med fäste dessutom.
Ja. Och han hade sagt att han skulle njuta av blåbärssoppa och sådär innan, men det gjorde han inte.
Nej, han drack ingen blåbärssoppa. Han hade varit ungefär lite Stefan Sköldsur när Anna Olsson, hans fru, filmade honom efter han hade gått i mål.
Mm. Ja.
Det var ändå lite roligt att se.
Det var lite roligt, jag kunde liksom relatera.
Sympatisera, bra. Ja, nej, men vi får väl säga tack till Vasaloppet för en horribelt usel parkeringsuppstyrning.
Ja. Gör om, gör rätt.
Ja.
Bygg en bredare väg eller något, jag vet inte.
Men flera infarter är ju en tanke att gå till nästa år.
Ja, verkligen. Ja, men vi ska väl ta vad vi svep. För det händer ju så mycket kul. Eller kul är väl återigen fel ord. Men intressanta saker i Ryssland. Bara här om för någon timme sedan fick vi en liten chock när vi plötsligt upptäckte en like i vårat Instagram-flöde. Vad är det som har hänt, Viktor?
Ja, det här var ju helt bizarrt. Men vi gjorde ett avsnitt, eller vi, det var faktiskt jag och Dr. Ledström.
Ja,
för du var typ i USA.
Ja, jag var surfade i Sri Lanka.
Ja, det var prioriteringar.
Ja.
För 2 år sedan, då gjorde jag och Dr. Ledström ett avsnitt där vi enligt texten sågade ryska björnen med motorsåg och rökmaskin. Hyllar det taktiska geniet Stina Nilsson och lobbar för hårdare mentala uttagningskrav i svenska skidlandslaget. Känns vi vara inne redan på Kalles problem redan där.
Vi jobbar i någon form av ständigt ekorrhjul här.
Ja. Omslaget den gången var en bild på ryska skidoraklet. Eller liksom
landslagschefen
giganten Jelena Velbe, när hon står med ett paket cigg i handen, en cigg i munnen och tänder den iklädd någon form av ledarväst i ett spår. Otroligt rolig bild. Och avsnittet hade det ytterst fyndiga namnet Kom igen Jelena, som förstås var en liten passning till Håkan Hellström-låten. Men Där har vi någon form av tagg som är välbe. Ja, och jag vet inte hur det gick till, men en person med ett konto som heter Jelena Välbe har idag, alltså för en timme sedan, likat det här 2 år gamla bilden.
Mm.
Och då tänkte jag, det här kan inte vara hon på riktigt. Och det kanske det är ändå.
Ja.
Det är otroligt mystiskt konto, för det här kontot startades 11 januari och har dundrat ut 149 inlägg sedan dess, varav typ 100 kom 11 januari, bara bilder på Jelena Välbe. Sedan dess har vi följt en hop bilder som har haft med den senaste typen av skidnyheter att göra, framförallt från ett ryskt perspektiv. Och jag kan inte förstå det som annat än att det skulle vara Jelena Välbe, för det här kontot följs av SVT Johanna, Dmitrij Yaparov och Thomas Norte bland annat.
Ja, men de kan ju vara lite lika lost som vi är här.
Ja.
Av det här nystartade kontot. För det är väldigt, väldigt konstiga inlägg här.
Ja, det är det verkligen. Och det märkligaste är väl egentligen, varför skulle Jelena Välbe gilla vårt gamla, våran bild på ett omslag som vi gjorde för 2 år sedan, där hon står och röker. Och det här kontot har jag dessutom också lagt ut bilder på sig själv när hon röker, om det nu är hon.
Ja, det varvar så himla konstigt mellan bilder som verkar vara uppenbart någon form av trollkonto.
Mm.
Och ganska seriösa inlägg.
This just in, för övrigt, hon säger jag nu som att det är hon. Hon har för 44 minuter sedan i podden en stund lagt ut en bild på Putin igen. Det finns några bilder på Putin på det här kontot. om presidentval som ska behållas den 18 mars. Jaha, ja, det händer saker. Man ska rösta, det är en medborgerlig plikt, säger Jelena Välbe. Eller den trollet som driver här Jelena Välbe-kontot.
Hon skrev för någon dag sedan om oklart om det, alltså hon lät ju som att hon sågade Grigori Rodchenko efter att den här dokumentären Ikaros, som vi pratade om väldigt många gånger, vann ju en Oscar för bästa dokumentär här i veckan.
Mm.
Och hon började prata om hans plastikoperationer och att hans mamma var knarkare på studietiden och det är massa osammanhängande saker. Det är ju lite svårt som sagt med de här översättningsfunktionerna. Men ja, hur har hon hittat, om det nu är hon, våran gamla bild? Och varför gillar hon den?
Ja, men det kan vara hashtaggen Välbe där. Jag tänker att hon kanske bara gillar allt som eventuellt rapporteras om henne på något vis. Att det skulle vara roligt. Hon säger återigen som att det skulle vara hennes konto, har ju även lagt ut några skärmdumpar från Expressen när de pratar om det här norska dopingavslöjandet som det skrevs om för några veckor sedan, som vi har pratat om i podden. Och ja, hon la ut en bild när Marit Björgen vann OS-guld och la ut en gammal klassisk bild när man ser Marit Björgens extremt upppumpade arm. Och det var nog lite av en passning till att det här dopingryktet som har också surrat kring Marit Björgen. Jag tror inte det var en enbart hyllningsaktig bild.
Nej, man anade lite sarkasm mellan raderna där.
Men om det finns någon som har lite mer koll på ryska än vi har, så får man gärna gå in och granska det här kontot. Vi har börjat följa det, så att ni kan hitta det genom våran Instagram om inte annat. Annars så söker man bara på elena.valbe på Instagram, så hittar man. I övrigt, Russian news, Stefan.
Ja, vi har ju våra kära skidskyttar som ska tävla i Ryssland snart, vissa av dem i alla fall.
Vissa av dem, det är en liten bojkott.
Ja, Sebastian Samuelsson, den lille statsministern. Han bojkottar ju nämligen världskupstävlingarna i Ryssland.
Ja, det här rapporteras ju även om under OS när han, ja, han blev ju mordhotad.
Ja.
Och han har klagat på bara själva faktumet att Ryssland ens får hålla en världscuptävling, med tanke på de här dopingavstängningarna och hela ryska, ja, hela landet, eller olympiska kommittén blev ju hindrade från att tävla i Pyeongchang, och de fick tävla under det fåniga OAR-flagget. Och hela den biten, den här halvmesyrsbestraffningen som vi har varit inne på tidigare. Och det vilar sig ju inte bättre än att Sebastian Samuelsson blev mordhotad i samband med att han klagade på detta. Mm. Och då har han nu då valt att inte åka. Dels på grund av mordhot, vilket ändå kan kännas som var en ganska rimlig förklaring. Men också dels på att han tycker att det är bara fel.
Ja, att han inte har en fungerande antidopingorganisation.
Har bestämt för att bojkotta VSA-avslutningen i Ryssland. Nationer utan en fungerande antidopingorganisation ska inte ha tävlingar på internationell nivå. Dessutom orolig för säkerheten både för mig själv och för de dopingtester som lämnas i Ryssland, skriver 20-åringen på Twitter.
Ja, det här följdes ju av en del, en så kallad hate storm från ryskt håll i kommentarsfältet.
Ja, man kan ju se att Putins Twitter-jon har satt sig i arbete. Mm. Det är ju ett antal trollare som är inne och skriver om vilken rasist och russofob han är.
Ja, loser, never come to Russia.
Stupid idiot, doping test checked in the UK.
Lol, russophobic paranoia, you are not a sportsman.
He is a russophobic creature. Brainwashed. Ja, men det är inte bara spott och spe han får stå ut med. Han blir även stöttad.
Ja, Björn Ferry hyllar hans tilltag men kommer med ett förslag. Han tycker att alla skidskytte i landslaget borde odla mustasch så att de inte kan se skillnad på dem. Likt de gjorde en gång i tiden när Nisse, ja, vi kommer fram till att det borde vara Mattias Nilsson.
Ja, visst fanns det någon skidskytt som hette så för, på den tiden när, ja, när Ferry åkte i landslaget. Ja, ja. Ja, Ferry har ackompanjerat det här inlägget med en bild på fem glada svenska skidskyttar i mustasch.
Ja, Nisse ska då ha blivit mordhotad den här gången.
Ja, och här har då Jörgen Brink bland andra. Jörgen Brink, Björn Ferry, Carl-Johan Bergman och Hinken är mustaschprydda på det här klassiska. Det här måste ju vara typ 20 år gammalt det där bilden, men väldigt fin i alla fall.
Ja, men du tror det skulle funka.
Ja. Odla mustasch, då har de ingen chans att veta vem som är vem. Ja, han är ju rolig färg i alla fall, ja, det får man igen. Och jag menar, de här svenska skidskyttarna är ju så pass nya allihopa så att det är ju ingen som vet hur de ser ut ändå.
Nej.
Även om Sebastian Samuelsson sticker ju lite grann ut.
Ja, fast han har ju klippt sig nu.
Just det, OS. Han har inte den här jättemanen längre.
Nej, synd tycker jag.
Ja, men faktiskt. Jag undrar lite grann, tror du att Wolfgang Pichler stöttar Sebastian Samuelssons beslut om vi får undantagsvis ta och spåna eller liksom chansa lite här i podden, spekulera?
Ja. Jag tror att han skulle aldrig säga något utåt om det, men jag tror inte att han tycker att det är rätt.
Nej. Jag måste ändå hålla med. Jag tror inte att Pichler tycker det är bra, men jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker Sebastian Samuelsson är en jävla världsstjärna till person.
Ja, faktiskt. Det är kul att ha en sån en profilerad åkare med starka åsikter.
Ja, och som liksom inte känner att han behöver vika sig för någon annan. Men i övrigt så kan vi väl säga om Ryssland att de är inte OAR längre.
OAR is no more.
Precis.
Skulle man kunna säga.
Ja. Nej, de är numera förlåtna och tagits till nåder av SOK, men så heter de inte IOC.
Mm.
Och nu får Ryssland vara Ryssland igen. Det är kul för dem.
Får se hur länge det varar.
Var det något annat ryskt vi skulle ta upp?
Ja, säkert, men det får räcka för den här gången tycker jag.
Spatsiba. Vi kan väl kasta oss in lite grann kort på helgen som var i världskuppen. Där skulle Stina Nilsson försöka kriga om totala sprintkuppen, men det gick väl så där.
Ja, hon fick däng av Falla. Så det ser lite pyrt ut. Eller det ser, hon ligger lite risigt till nu, Stina Nilsson.
Ja, nu är det ju, det var skiljer 7 eller 8 poäng inför helgen. Och Falla vann och Stina blev tvåa, vilket gör att det för då skiljer då 27 eller 28 poäng, vad det nu var. Och nu är det en sprint kvar i Drammen och sen är det någon form av minitour i Falun där sprinten bara kommer ge 50 poäng till vinnaren. Oklart hur det är med tvåan och sådär, för jag har liksom lus läst hela FIS hemsida, men jag kan inte hitta någon form av poängfördelningskalkylpapper. Det finns inte. Nej. Det är helt omöjligt.
Vi får ingen information.
Jag har letat överallt. Så jag vet inte exakt förutsättningarna är inför den här Falun-sprinten. Men det kommer ju delas ut poäng i världsgruppen även där, i sprintgruppen. Men det är ganska klart och tydligt att Stina behöver ju vinna i Drammen. Och det kommer ju ni kanske veta redan när ni lyssnar på det, om hon har gjort det eller inte. Men där och då kan ju hela skiten avgöras. Om inte hon vinner där så kommer hon ju tappa ännu mer till falla. Och då kommer det bli svårt att ta i kapp. Men ja, vi får väl hålla en tumme för Stina. Men det såg ju inte otroligt imponerande ut när hon fick kriga för att ens ta sig om Hanna Falk.
Ja, hon såg lite sliten ut, vilket kanske inte är så konstigt. Men ja, Falla och har ju inte åkt riktigt lika mycket som Stina i OS, så det är kanske en lite fördel Falla här faktiskt.
Det är väl risk att det är så. Så vi får väl följa den och se hur det går. Stina skulle i alla fall stå över Holmenkollens 3 mil till helgen, och det kan väl vara klokt.
Ja, hon har ju redan presterat så bra på en 3 mil i år, så hon kanske nöjer sig med det.
Ja, hon kommer säkert vilja köra hela den här Falun-touren, ja, vad det lider. Men något annat lite roligare, om vi ska prata norska insatser, var ju att Kläbo blev paket.
Ja, här är liksom som en ny del i serien Sköld avrättar norska skidåkares karriärer.
Kläbo slutar, det du säger?
Det verkar så. Han hade ju för fan 2 åkare framför sig.
Upp som en sol, ner som en pannkaka.
Ja, han hade ju inget att sätta emot när Pellegrino bara körde full gas på upploppet.
Nej, det såg ju liksom ut som att det var Kläbo som var en Pellegrino.
Ja, han fick ju till och med stryk av Rättvej också.
Det är ju för övrigt det roligaste namnet, för att alla uttalade olika.
Ja.
Precis alla som säger hans namn, Rättvej. Vad sa du?
Jag minns inte. Rättvej. Vi kan nämna honom vid förnamn istället. Han heter Gleb.
Gleb. Det är ju ett roligt namn, ja, mitt annat.
Om jag någon gång får ett barn så ska jag döpa det till Gleb.
Gleb. Ja, det låter som något man har mellan tänderna.
Ja.
Nu har du lite Gleb.
Ja, jag var faktiskt hos tandläkaren nyss.
Hade du någon,
ja,
Gleb?
Ja, jag hade skrapat bort lite Gleb, men ja, annars var det lugnt. Inga karies.
Ja, inga hål, inga, ja, Gleb-hål.
Ja.
Det var bra. Ja, nej, rättvis. Han blev två i alla fall. Och Kläbo liksom halkade in på en förnedrande tredje plats. Så det var ju alltid kul att se.
Ja, det är ju skönt att se när folk är mänskliga.
Ja, han var ändå lite dryg efter OS när han höll på med sina 3 guld och dryga sig. Det får man ändå säga. Så det var härligt att han togs ner på jorden. Men han kommer väl att vinna med 300 meter i Drammen bara för det.
Ja. Men alltså, det är bara 2 världscupshelger kvar, sen är den här säsongen slut. Gick det inte väldigt fort här på slutet?
Jo, alltså det var så mycket OS-fokus hela tiden och hela säsongen. Och jag menar, det här Tour de Ski blev ju som bara någon liten parentes. Och sen bara, jag tycker det var nyss de hade någon form av premiär. Var det inte i Finland?
Eller
var
Rocka.
Rocka. Och sen nu är det bara, om en halv vecka så är det över. Och jag är skitsnack över. Jag har ju ingen aning. Kommer vi lägga ner? Kommer Stefan att bara liksom gräva ner sig och aldrig vilja kolla på en skidtävling hela sitt liv? Man kan inte smälta det här Vasaloppsdebaclet. Det är så många frågor och så få svar.
Ja, men vi har ju några poddar kvar här. Utreda, ja, allting.
Ja, verkligen. Vi ska väl återkomma om en vecka i alla fall, är ju tanken. Om inte något drastiskt sker.
Dyster du lät här helt plötsligt.
Ja, men jag blev lite så här sänkt av din Vasalopps-pessimism.
Ja, jo, men ibland så går man in i den mentala väggen. Jag är som Kalle Halvarsson, måste kanske lägga ner resten av säsongen för att bryta ihop och komma tillbaka.
Apropå Kalle Halvarsson, jag är så otroligt nyfiken för att höra hur det här stora helkroppsundersökningen gick. Har han hittat vad det är som är fel?
Alltså jag ser framför mig, alltså det är så, man vill ju se hur det går till där. Jag ser framför mig den här nakenskannen på flygplatser som man får gå igenom ibland. Man får ställa sig i någon lufttunnel och höja armarna och så sen vispa dem runt.
Och sen snurrar den. Ja, jag tänker mer att han kommer få, att han sitter i någon sån här Matrix-bubbla och blir, han omsluts av en sån här glöjigt glebb. som liksom, som samtidigt skannar av hans kropp och han flyter där som i viktlöst tillstånd och har någon form av anordning ner skjuten i strupen så att han kan andas, men så ligger han där någon timme medan hela maskinen bara surrar och de här glebbet är in och ut och liksom skickar signaler till maskinens tentakler och sen kommer det någon lång remsa som någon doktor står och läser av. Där man kan sen utreda och sen kommer doktorn och komma fram till att nej, det verkar som att allt sitter i huvudet. Men vi har inte fått några svar än. Jag hoppas att någon pigg reporter kommer att ställa frågan till Kalle under den här helgen som kommer, när han ändå måste göra någon form av intervjuer.
Ska han vara med i helgen?
Eller i helgen, han ska ju vara med på sprinten i alla fall.
Ja.
Och, och sen om man ska åka Holmenkollens 5 mil, det är ju en annan fråga. Det är väl ingen som vill se egentligen. Eller, tänk om man vinner. Vad sjukt.
Ja.
Det är också en jäkla intressant fundering. Jag har pratat om det här förut i podden, men inför fantasyvalet som ska göras ganska snart, eftersom det är Drammen, så satt jag ändå och tänkte idag att man kanske ska ta ut Kalle ändå. Men det är ju så dumt. Jag gör det ju varje gång. Och så står man där med besvikelsen när han återigen har. Men han lurar, han visar ju att jag också har något psykiskt fel som tror på honom. Fast är det jag som behöver det?
Ja, du kanske behöver åka ner i det här glebbet och få en utvärdering.
Ja, men jag vet ju att det är mina mentala problem som sätter käppar i hjulet på mig. Så jag behöver inte göra någon helkroppsglebbundersökning. Jag kan bara skicka in lite glebb i hjärnan.
Ja, glebb kanske är typ motsvarigheten till Viktor i Ryssland. Det kanske vi är.
Alla heter glebb i Ryssland. Ja. Jag tror vi ska ta en runda av den här podden för idag. Sen får vi väl återkomma, som sagt, om en vecka. Då får vi se om Kalle har gjort någon succéinsats eller inte.
Ja, det ska bli mycket spännande. Som vanligt, ni når oss på sociala medier, skidsnacket@gmail.com, och ska vi jobba med våra psyken, och så ses vi och hörs nästa vecka.
Glebb, glebb.
Glebb, glebb.